Ibland får man så här nya uppenbarelser när man hör en text, kanske för 100:e gången eller 100:e gången. Har ni varit med om det? Jag fick det nu när jag hörde Johan läsa att Mose vaktade fåren för sin svärfar Jetro. Så tänkte jag, borde han inte haft jätter om han hette Jetro? Ja, skämt åsido. Men det var en annan sak jag såg, eller sådär, så bara ploppa upp när jag läste texten första gången. Eller några saker, och jag brukar göra det när jag läser igenom en predikotext första gången, att jag direkt bara fetmarkerar. Jag kopierar texten på skärmen eller på datorn, och så fetmarkerar jag de ord eller meningar som bara ploppar ut sådär. Och det var de första två orden där. En gång när Mose vaktade fåren, som var det första jag bara tänkte på när jag läste här. För jag tror att det är så att man lever på livet, och så ibland så blir det sådana här highlights. Ibland kan man få upplevelsen när man läser Bibeln att de var med om så mycket, och mitt tråkiga, händelsefattiga liv, liksom, det är som bara en skuggbild av vad det skulle kunna vara. Om man tar till exempel apostlagärningarna, det känns som att det är bara action hela tiden. Men så glömmer man lätt, eller man missar att det är 30 år som beskrivs från första kapitlet till 27:e kapitlet. Det är en hel generation. Eller om vi bara tar Daniels bok. Daniel, som han var med om så mycket. Brinnande ugnen, nu var det i och för sig hans vänner som var i den brinnande ugnen. Men han kastade sig lejongropen, och jag tror att det är 4 dagar eller något sånt där i hela beskrivs. I alla fall något i den stilen. Så att bara en sån här liten tröst för dig som tycker att jag ser inte så mycket av Gud i mitt liv. Eller det är inte som det var då, under den perioden och så vidare. Att det går lite i perioder. Och Gud arbetar i perioder. Vi ser det också i skapelsen. Där går alltid perioder. Och nästa gång så är det mer frukt på busken än året innan och så vidare. Så en gång, det är lite som reklamen Gevalia, plötsligt när du får oväntat besök. Och Mose fick det den här dagen. Eller nu var det kanske han som besökte Gud kanske. Men han hade gått där i 40 år hos sin svärfar Jetro. 40 år, vet ni hur många dagar det är? Är ni bra på huvudräkning? Någon som vill bara gissa? På ett ungefär då alltså. Ja, det är en bra gissning. Jag använder kalkylator på Google. 14 600, så det är bra. En applåd här. Mm. 14 000 dagar och så plötsligt en gång. En dag av alla andra dagar så får Mose vara med om något som förändrar hela hans liv. Något som förändrar hela världen. Det är som en vattendelare före och efter. Han får se en törnbuske som brinner. Och det märkliga är att den brinner inte upp. Och det är det som gör att han reagerar. Så jag bara tänkte lite vidare på det här med en gång. Plötsligt, efter en lång tid. Att en del av er kanske någonstans har upplevt att det finns en kallelse. Alltså Gud har ju en kallelse till alla. Vi kommer inte till Gud om vi inte blir kallade. Det är så vi får möta Gud och komma till tro på honom, att han kallar oss. Så han kallar dig att vara hans lärjunge. Det säger jag på varenda dop. Det sa jag igår till 2 barn som jag döpte. Jesus Kristus kallar dig att vara hans lärjunge. Men sen kan vi också ha såna här specifika kallelser. Och mycket tyder på att Mose förstod tidigt att Gud hade en kallelse för honom. Och som Jakob och som säkert du och jag så gjorde han sådana där försök att nå kallelsen i egen kraft. Att ta egna beslut som man tänker att gör jag det så kanske och så vidare. Och så blir det istället en omväg. Kanske var en del av Guds plan. Men det jag någonstans bara vill säga första, som en första punkt, det tror jag inte är till alla, men jag tror att det är till någon eller kanske några här inne. Upplever du att du har en kallelse över ditt liv, våga släpp det. Kanske inte i soptunnan, men våga släpp det till Gud. Och säg, och jag upplever Gud att du har kallat mig till det här, men då får du göra det. Det krävs tro. Jag tror ibland att det krävs större tro att ta sådana steg i relation till Gud än att ta de där djärva kliven i egen kraft. Att våga släppa taget om det som både kanske är Guds dröm för dig och det som också är din egen dröm. För det är ofta så att det Gud vill, det lägger han också ner en vilja, en längtan efter i ditt liv. Och jag tror att det är kanske bland det svåraste för oss. Att våga tro att Gud kan låta det ske. Nu tror jag inte att det är så här att vi ska, ibland säger man att ja, men du ska inte sitta vid ratten, låt Gud sitta vid ratten. Sitt i passagerarstolen, det är inte det jag pratar om, för det tror jag inte egentligen är helt bibliskt, utan Gud har också gett dig ett ansvar, en fri vilja att fatta beslut, ett förnuft. Varför skulle du få ett förnuft om du inte ska använda det? Men låt Gud vara din GPS och våga gå på det. Våga köra dit Gud pekar, även om du hade tänkt att ta en annan väg. Okej, det var den första punkten. Nu vill jag säga någonting om törnbusken. Det där med törnet är ju intressant, att det är just en törnbuske som Gud uppenbarar sig i. Det är intressant att när Abraham skulle prövas att offra sin son och sen så uppe på berget Moria så förstår han att det är, Gud har gett ett annat offer, någon som tar Isaks, och den baggen sitter fast i en törnbuske. När Jesus hänger på korset så sitter hans huvud fast i törne. Och det är i en törnbuske som Gud, när han ska avslöja sitt sannaste, heligaste namn, så väljer han en törnbuske. Det är här, i den här texten, som han för första gången presenterar sig som den Gud som är. Jag är den jag är, Javé. Och jag vet att jag har predikat det här tidigare, att den här frasen som stod på text på korset när Jesus korsfästes, Jesus från Nazaret, judarnas konung, stod på tre språk: latin, grekiska och hebreiska. Och går man in i en västeuropeisk kyrka så står det inri på alla kors, på altartavlorna. Och det är de begynnelsebokstäverna på den stäverna på den latinska frasen: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Jesus Nazareos Rex Judaion, tror jag det är. Inte så göteborgskt uttal, men och går man då in i en ortodox kyrka så står det istället för INBI, för man har valt då den grekiska texten, den kyrkofamiljens kyrkospråk. Men ingen kyrka hade hebreiska som kyrkospråk, så vi ser inte de begynnelsebokstäverna. Men det mest troliga är att den frasen skrevs på ett sätt så att begynnelsebokstäverna blir just JHVH, Javé. Så precis som, och Jesus sa ju det, när ni har upphöjt människosonen ska ni förstå att jag är den jag är. Gud uppenbarar sig med sitt heliga namn i en törnbuske för Moses. han hänger där i törnet och uppenbarar sig för hela världen med samma namn. Jag är den jag är. Gud säger också till Mose, jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och jag skulle vilja säga att det betyder egentligen samma sak som att han är törnbuskens Gud. För törnbusken, första gången det nämns i Bibeln, så är det just som en konsekvens av människans synd. Gud säger, på grund av att ni inte lydde så kommer jorden att frambära tistlar och törne. Och du kommer, det är första gången törne nämns. Och du kommer att behöva äta ditt bröd i ditt anletes svett. Så törnet är en bild för ondskans konsekvenser, lidande, nöd. Och det är intressant då att det är just den växt som symboliserar allt detta som Gud väljer att uppenbara sitt sannaste väsen. En gång för alla visar han att han är den Gud som stiger ner. Som inte lämnar oss. Vi kanske förtjänar att vara där i törnet många gånger. Men Gud är inte en sån Gud att han, okej, då får du väl vara där då. Utan han stiger ner där och han visar till med sitt, hela sitt hjärta där nere i törnet. Samtidigt så är han också eld i törnen. Och jag tror att vi ska hålla ihop det. Han är både törnets och eldens Gud på samma gång. För samtidigt så är han den helige. Elden är ju en symbol för helighet, renhet, förtärande eld. Inte på det sättet att han utplånar, för busken brinner inte upp. Men förtärande på det sättet att det som inte är av Gud kan inte bestå. Så synden kan inte bestå inför Gud. Gud är nåd och sanning. Sanningens eld, men nåden att han kommer ner och möter oss i törnet. Gud är både konungen och min fader. Och jag tror att det där har vi ibland svårt att hålla ihop. Det kan lätt bli att vi antingen tänker Gud som hög och helig och otillgänglig. Vilket han på ett sätt är i sin helighet. Men han har ju också kommit ner i törnet för att möta oss där vi är. Och som en far tar upp oss i famnen. Men vi behöver, det andra diket är att hamna i det där nallebjörnsguden som bara är den här som liksom vill vara en nära far. Men vi behöver ha båda de här. Han är både det och helig. Heligheten, elden. Törnet, barmhärtigheten. Helig och barmhärtig är Herren. Sen tänkte jag faktiskt också när jag läste texten att det var mycket se och såg. När Moses såg tänkte han, vilken märklig syn, jag måste gå dit och se. Då Herren såg, då är Gud, att han gick för att se. Det var väldigt många att se. Och jag tänkte att det är något intressant med det där också. Det var ju faktiskt det första namnet som Gud fick i Bibeln. Hagar. Också en kvinna i törnet som hade blivit, om man slavinna, hon hade blivit iväg körd ut i öknen. Och där möter Gud henne. Och hon får ge Gud det första namnet. El-Roi. Det vet jag att Anders Petter har pratat om en hel del här. Det är ett vackert namn. Han som ser. Gud som, den Gud som ser. Och Hagar pratar själv om seendet för egen del. Har jag fått se en skymt av honom som ser mig? Kanske är synen det viktigaste hos människan. Fäst din blick på Jesus. Trons upphovsman, det är då vi får tro. Och fullkomnare, det är då den tron Jesus föder i oss också får fullkomnas. Om vi vandrar med blicken på Jesus. Och apropå namn då. Jag är den jag är. Det är ju speciellt första gången Gud uppenbarar sig vid det namnet. Det bara slog mig att undra om inte det finns en kiasm. Jag gillar ju sånt, kiasmer. Undra om inte det finns en kiasm i den här texten. Det kändes som att det borde finnas det. Så jag sökte lite på det. Och mycket riktigt, det fanns en kiasm i texten med just klimax. Jag är den jag är. Och för er som inte har varit med när jag pratat om kiasmer och som kanske inte känner igen begreppet, så är det ju ett så här parförhållande. Den enklaste kiasmen är A, B, B, A. En för alla, alla för en till exempel. Men i Bibeln är det ganska vanligt med de här lite mer avancerade kiasmerna som kanske inte bara har A, B, B, A utan A, B, C, D. C, B, A. Jag har sett tidigare upp till F. Det är ganska många led. Den här kiasmen går ända upp till J. A, B, C, D, I, E, F, G, H, I, J. 10 lager. Det är en enormt avancerad kiasm. 10 steg. 10 är också fullkomlighetens tal. Gud är perfekt. Han är helig, han är elden. Men den guden kommer ner i vår imperfekta verklighet. Vår brustenhet stiger han ner. Det sista jag tänkte på i den här texten, det är ju det här ganska lustiga tecknet som Mose får när han ber om ge mig ett tecken på att det, på att du ska vara med mig. Ja, du får ett tecken. Tecknet är att när ni har kommit ut från Egypten så kommer ni att fira gudstjänst på det här berget. Det tecknet får du. Gå nu. Lite provocerande kan jag tänka mig att det upplevdes för Moses. Men jag tänkte vidare på det där. Ja, det är ju faktiskt ett tecken. För jag menar, det var en omöjlig uppgift. Men jag tror att vi behöver de där tecknena. För vi tar så lätt nåden för givet. Och vi glömmer så lätt vad Gud har gjort. Och varför vi är där vi är idag. Kanske varje gång vi firar gudstjänst kan vara en möjlighet för oss att bli påminda om vad Gud har gjort för oss. Men jag tror också att tecknet är till för andra. Tänk om det är så att det tydligaste tecknet på att Gud finns för en människa som inte tror, det är att du väljer att på en ledig dag gå till kyrkan och fira. Tänk om det är så. Vi vill ju så gärna vittna om vår tro. Och ibland blir det väldigt kravfyllt också för vi tycker att vi är dåliga vittnar. Men tänk om ni, bara i att ni väljer att avstå en förmiddag från er lediga dag för att gå hit. Tänk om det är det tydligaste tecknet för en värld som söker och längtar efter något som ger frid. Vi är ganska bra på att hitta lycka. Men den är ofta kortvarig. Och vi behöver nya kickar. Men jag tror att det är friden vi ska söka. Och söker vi friden, då får vi den där lyckan som sitter djupare. Och jag tror att människor söker den friden. Och människor ser den friden. Och jag vill bara uppmuntra dig, du som känner att amen, jag är ett dåligt vittne. För så känner jag många gånger också. Men om någon frågar, en kollega frågar eller någon i klassen, vad gjorde du i helgen? Vi är ganska bra på att svara allt annat än kyrka då. Ja, men jag var på en konsert i fredags eller sådär. Tänk om man ska bara säga, jag var på gudstjänst, det var jättehärligt. Jaha. Varför var det? Kanske de tänker, jag tror inte de vågar säga det. Men då kan du säga, vill du följa med? Säg till om du vill haka på någon gång. Det är jättekul och du får fika gratis första gången. Nej. Okej, okay. Jag ljög. Jag hade en punkt till, säger jag. Men den är kort. Och den tror jag också är till någon här inne. Jag såg det i sista sekund här. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen. Jag tror att några här inne är i en öken. För så är livet. Vi går igenom öknar ibland. Ibland får vi vara länge i öknen. Moses, han var där i 40 år. Och sen fick han vandra 40 år till. Det är inte lätt för Moses. Men bara så här hoppfullt alltså. På andra sidan öknen mötte Moses Gud. Kanske du är i öknen nu för att Gud vill möta dig på andra sidan. Ett livsförvandlande möte. Och kanske den där tiden nu är nödvändig för att kunna vara där då. Och få det där förvandlande mötet. På andra sidan öknen. Det finns ett på andra sidan. Amen.